Podplay.
Nu under sommaren, nu kan verkligen vara ett jättebra läge att utveckla sig, att nå sin fulla potential, att kanske svida om till ett annat jobb eller känna så här att nej, nu blir det slut på den här corona-grejerna. Nu ska jag ta mig själv till absolut nästa nivå. Och kolla då in framgångsakademin.se där vi samlat de absolut främsta personerna i Sverige som har byggt sina egna kurser. För de har lärt sig av 20, 30, 40 år när de coachat de främsta ledarna. Många av dem heter 25 000 kronor timmen för att sitta och coacha folk och hjälpa dem. De har alltså byggt de absolut bästa sakerna de har lärt sig i sina liv i kurser. Här hittar vi Christer Olsson, vi hittar Kjell Enhager som har coachat många av de främsta idrottsprofilerna i Sverige och världen. Här hittar vi Elaine Eksvärd inom presentationsteknik, vi hittar Mikael Arndt inom försäljning, här är Fredrik Reinfeldt, Isabella Lövengrip och Mattias Ribbing, minnesmästaren, och bland annat lär ett, hur du ska lära ett språk på månad, någonting som jag har använt mig av många av de här teknikerna just nu när jag är i Spanien. Så att kolla in framgångsakademin.se. Där är helt ovärderlig kunskap som verkligen kan hjälpa dig att nå nästa nivå i livet. Så kolla in framgångsakademin.se. Jag lovar dig, alltså det är en life changer. Stort, stort tack för att du lyssnar. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden with Alexander Perleros.
Alltså nu träffar vi en så otroligt intressant gäst. Det här är Dr. Diamantis Kokovinus som gästar Framgångspodden. Och han delar med sig av sin kunskap inom kinesisk medicin. I unga år så spelade han basket på elitnivå i Sverige men insåg snart att det var inte riktigt hans kall. Han ville hjälpa andra. Ja, och då började han utbilda sig till naprapat och sen reste han till Kina för att lära sig mer om funktionell medicin. Idag driver han klinik i Stockholm och hjälper hundratusentals personer att förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Vi pratar om psyket, vi pratar om egot, vi pratar om hur våra kroppar styrs, vi pratar om hälsosam kost och vad som verkligen är meningen med livet. Jag är helt övertygad om att du kommer älska det här avsnittet. Det här är ingen mindre än Dr. Diamantis Kokovinus.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Dr. Diamantis Kokovinus.
Tack så mycket, Alexander. Tack så mycket.
Jätteroligt att ha det här, verkligen. Jag har verkligen sett fram emot det här. Lite kinesisk, vad kan man säga för någonting? Inte mytologi, man säger lite kinesisk medicin, lite kinesiska livsförändringar och tänk. Precis. Filosofi.
Ja.
Men verkligen superspännande, och du har ju varit en efterfrågad gäst också, så jättekul. Och min kära fru Ida, hon har också gått till dig och sa det, att du kommer älska honom, han är helt magisk, jag ska gå till han igen.
Okay.
Så att nu är det lite avstånd, och kör du mycket så här live-grejer nu under coronatiderna?
Jag kör patienter på distans, och så där finns det vissa poddar, Instagram-konton som vi har live. Det jag delar med mig med min insikt, insyn till livet och till olika områden gällande hälsan, mental hälsa och fysisk hälsa och så. Så den här teknologin är ju fantastisk.
Var är du någonstans nu?
Jag håller till ute i Solna.
För plats i ditt liv.
Ah.
Vad var det för någon plats nu i livet?
Ja, just nu är det på en plats där jag har så mycket utrymme att uttrycka all den här inre kreativiteten. Och den grundfrågan som väcker allt det här, det är vad kan vi göra mera för våra medmänniskor? Det är det som har varit den största drivna faktorn, och det är därför också vi jobbar med ett team med att skapa ett hälsocenter som kommer heta Vida Health Center, där vi kommer integrera olika typer av biohacking-metoder för att skapa möjligheten för att folk ska kunna ta sin hälsa i sina egna händer.
Vad är det största problemet idag? Varför folk mår så dåligt?
Jag skulle säga att roten till mycket kommer från det psykologiska blivandet. Och om jag ska förklara lite, det är just det att vi offrar som barn vårt autentiska jag. för att vi ska bli någonting i våra föräldrars ögon, i samhällets ögon, för vännernas ögon och så vidare. Och det per automatik gör att vi är kroniskt stressade, och när vi är kroniskt stressade så kan inte kroppen fungera så som den ska.
Det här ska vi grotta in mer på. Det känner jag är så himla, himla intressant. Men innan vi går in på det där, för jag har ju också haft en så här stökig barndom, så att jag älskar det här med barndomar, och jag själv har ju trott att barndomen egentligen inte påverkar så himla mycket. Att det är lite grann, det är någonting som har varit och sen så är man typ kvitt det. Men nu när man har fått egna barn och sen också när man bara kollar tillbaka på allting, ju mer varje dag går, för varje dag som går så förstår jag ännu mer hur mycket barndomen och allt runt omkring en, och bara, inte bara barndomen, sekunden just nu påverkar den så otroligt mycket. Och det här som jag vet du pratar väldigt mycket om också, det är ju det här med att visst, man ska tänka på vad man äter, men man ska också tänka på vilka tankar man har, vilka tankar man stoppar i sig.
Exakt. Exakt.
Men,
så vi har den fysiska kosten, så har vi den mentala kosten som jag brukar fråga, och då blir väldigt många konfunderade, vad är det du menar? Ja, är det positiva och konstruktiva tankar eller negativa och destruktiva? Det kommer göra avgörande skillnad.
Berätta, hur menar du? Hur funkar det?
Ja, om vi är negativa och destruktiva tankar, att jag är inte tillräcklig, jag är inte kapabel, jag är ett fragment, jag måste kompletteras, då kommer jag per automatik vara i det psykologiska blivandet där jag hela tiden offrar min hälsa för att få den bekräftelsen i hopp om att fylla det här emotionella hålet jag bär på. Och jag försöker fylla det på olika sätt, och det kan vara examensbevis, det kan vara bekräftelse från mina arbetsledare, saker jag köper, upplevelser och så vidare. Medan om jag är fullständigt till lags med mig själv och jag känner att jag vaknar upp en dag, jag är fullständigt komplett, jag behöver ingenting. Då går jag till min arbetsplats och jag känner inte att jag behöver prestera. Jag presterar praktiskt men inte psykologiskt. Jag är inte i behov av att få den här bekräftelsen från min arbetsledare eller chefen. Och på så sätt är jag mer eller mindre ett. Kroppen och sinnet samverkar som en enhet, för att det är verkligen ett. Det är inte body and mind, det är body mind.
Och det här kommer väldigt mycket från barndomen. Att vi börjar med att vänta på föräldrarnas kärlek och försöka konstant hela tiden få den.
Ja, men det kan komma från en väldigt oskyldig fråga till vad ska du bli när du blir stor? Och då kan lilla Kalle, han tycker om att leka med bussar. Och då säger han, ja men jag ska bli busschaufför. För att när Kalle leker med bussar, han är leken. Det finns ingen separat Kalle från leken. Kalle finns inte där. Så när man frågar honom en sån fråga, först så vet han inte vad man menar. Men sedan förstår han att pappa är ju ingenjör och mamma är jurist. Så att vara busschaufför räcker inte, för de skrattar ju bort det. För frågan kommer ju sen igen, längre fram i livet. Vad ska du bli när du blir stor? Och endast när man har snappat upp då som barn, okej, det finns en form av hierarki, och tydligen ska jag bli ekonom eller jurist eller läkare. Nu Kalle har ju skjutit sig själv i foten, för han vet ju inte vad allt det här är. Men det är tydligen vad han behöver bli för att vara tillräcklig, för att föräldrarna blir ju så glada när han säger det. Så nu kämpar han igenom hela gymnasiet, inte för att han ska lära sig kunskap, men för att han behöver de betygen för att komma in på en utbildning han egentligen i grund och botten inte vill. Och sen när han väl kommer in där så räcker inte det att vara längst ner i klassen. Han måste ju vara toppstudent. Så då får han ytterligare 4-5 år av hans liv i det psykologiska blivandet. Där han stundtals, även eftersom hans subjektiva syn på sig själv och omvärlden blir för tung och komplex, då flyr han. Och han flyr via dataspel, droger, alkohol, socker, pornografi, gambling, you name it. Och därav också är en väldigt relevant fråga till väldigt många, är att hur flyr du och varför flyr du? Och då börjar man se hela bilden, att väldigt många är i det här psykologiska blivandet. För att när han väl sedan har pluggat klart, då upptäcker han att han är arbetslös och måste hitta ett stort företag att jobba för. Så han kommer in på SCB, men han kan ju inte vara längst ner i hierarkin. Han måste jobba sig upp. Och då kämpar han och fortsätter. Och ja, på vägens gång så han offrar sin egen hälsa tyvärr, och han upptäcker det genom de olika typer av symptomen, för kroppen kommer ju prata med oss, den pratar ju med oss. Och den säger, du lever inte din sanning. Och till slut så kör vi på och vi dämpar symptomen på olika sätt. Tills den får nog och så drar den ut kontakten från elen och då utmattningsdepression. Så det är en liten story på hur jag ser väldigt många i min praktik. Många patienter, att det är samma story om och om igen.
Och vad beror det på? Beror det på det den här att det här psykologiska blivandet, att man alltid liksom jagar någonting för att bli älskad hela livet? Och att man aldrig kommer från det ekorrhjulet? Och sen så jagar man någonting vad man tror att andra ska älska en för. Och andra vill att man ska vara. Exakt. Sen hittar man inte sig själv och vet vad man själv vill. Vilket gör att man kliver in i en roll som man egentligen inte är. Fast man gör det hela livet.
Exakt. Och det börjar just det här med barndomen. Att vi tolkar ju situationen på olika sätt. Så har vi haft en dominant pappa eller dominant mamma. Som inte heller bekräftar våra känslor. Och de säger, vi ramlar och säger, nej men ställ dig upp, det här var ingenting. Jo men det var verkligen för mig som var ett barn när jag slog mig. Mina känslor var verkligen viktiga just då. Men jag fick inte uttrycka dem. Så vi lär oss att vad jag känner är inte relevant. Vad jag tycker är inte relevant, vad jag vill är inte relevant. Därav kommer vi in i det psykologiska blivandet där vi offrar vårt autentiska jag för att i framtiden bli någonting i alla andras ögon för att en dag någon ska komma och säga Diamantis, wow, du har lyckats i det här livet. Och vi tror att då kommer vi kunna slappna av och bara kunna njuta av livet. Men eftersom vår hela mentala infrastruktur är formad efter att det aldrig är tillräckligt, så kommer jag även, ifall jag kommer dit någon gång, kommer inte kunna tillåta mig att bara vila.
Vi drar tillbaka lite grann till din uppväxt. Hur var din uppväxt? Tensta, Rinkeby.
Ja, min uppväxt var på det viset att min far är från Grekland, min mor är från Polen och min pappa baskettränare, jag basketspelare. Det var inte mer än så. Så hela min uppväxt handlade om basket. Han hade nycklar till alla baskethallar runt om i Tensta-Rinkeby. Så man var där och spelade. I efterhand nu kan man känna att jag fick aldrig frågan, vill du gå och träna? Det var mer att kom nu går vi och tränar. Så visst ville jag vara med mina kompisar och leka, men min kärlek till min far var mycket större. Så som barn, man gör allt det man kan göra för att just få den emotionella näringen och kärleken från föräldrarna. Och det är just i den stunden när man sviker sitt autentiska jag, eller när ditt autentiska jag blir berövat, det är då man kommer in i det psykologiska blivandet. Och man känner att mitt värde är baserat på min prestation. Och annars var det helt frid och fröjd att växa upp i Tensta-Rinkeby. Många kan se det utifrån som en väldigt otrygg plats. Men när jag växte upp där, vi älskade det. Och man kände sig hemma. Det här var vårt hem. Och man kände de flesta. Och det var inga större konstigheter än så. Så. Och därefter, man blev ju duktig. Så det var ju kul eftersom man hade ju tränat mest än allihopa. Och så var man ju lite längre än de andra. Och man hade ett IQ som man förstod spelet lite bättre än andra. Och det ledde ju till att man debuterade i basketligan när jag var 16 år. Och sedan direkt efter gymnasiet hann inte ens med studenten. Flög jag ner till Grekland, signade kontrakt där och fortsatte spela. Men redan då, du vet, när vi hade tusentals åskådare i publiken och vi hade lagkompisar som kom direkt från NBA, så kände jag att nej, det är någonting som inte riktigt stämmer överens. Det här fyllde mig inte. För att de jag såg upp till, och det var de här NBA-spelare som Smush Parker, som sedan gick och spelade med Kobe Bryant i Lakers. Han var ju hur miserabel som helst. Han var inte lycklig över vad han gjorde. Och det enda de pratade var just det, where's my money? My money, I want my money. Allt handlade just om pengarna. Och då var det så, okay, jag kollar upp till dem och de mår så som de mår, så Vad är poängen? Vad ska jag göra det här? Och sen börjar man frågasätta, är det här verkligen min sanning? Lever jag min sanning och talar jag min sanning? Och jag tror också att jag är en sån person som det är väldigt svårt att sätta mig i en situation där jag inte trivs och att jag kommer göra det. Trivs jag inte så jag sticker. Det spelar ingen roll om det handlar om basket eller om det handlar om arbetsplats eller om det handlar om vad som helst. Så det är väl det.
Men hur kom du till insikt med det då? För det är ganska stor skillnad från att vara en basketspelare på proffsnivå till att bli naprapat. Det är inom hälsa båda två, men det är ändå en väldigt stor skillnad.
En sak som... Jag går tillbaka nu och tänker, en sak som faktiskt skrämde mig, och det var just det här psykologiska blivandet, det var att jag hade en rädsla att när jag är 50 år gammal jag skulle sitta med en grupp akademiker och vi skulle prata om något ämne, att jag skulle vara helt borta. Jag hade ingen koll om vad de pratade om whatsoever. Och på så sätt skulle någon skulle fråga mig, men vadå, förstår du inte, vad har du gjort i ditt liv? Nej, jag har sprungit efter en boll hela livet. Och inget illa menat med alla de som håller på med elitidrott, men det var inte min sanning. Och någonstans kom det också från en rädsla till att just den här stunden. Men sen hade jag ett genuint intresse just att studera, lära mig saker. Jag hade ett fantastiskt törst. Jag vaknade varje morgon och bara ville gå till klassen och lära mig mer om kroppen och musklerna och hur allting fungerade. Och sen så räckte det inte bara med naprapati, jag ville kunna hjälpa invertes också. Och då var det, ska jag läsa till ännu en läkare här i Stockholm på Karolinska eller kinesisk läkare. Så det blev ganska organiskt och naturligt att vända sig till den filosofin som tilltalade dig existentiellt också. Mm.
Och då valde du att åka till Kina, till Shanghai.
Precis, och det var efter att jag hade konsulterat. Jag hade sen... Jag var 14 år gammal, hade gått till en kinesisk dam i Stora Essingen, doktor Nie, som är väldigt välkänd i Stockholm. Och jag gick och sa det, jag vill veta vad du gör, jag vill kunna hjälpa människor. Och då sa hon, vill du verkligen lära dig på riktigt, då behöver du flyga till Kina. Och då sa jag, okej, då gör jag väl det. Så jag gick hem och sa till min fru, vi flyttar till Kina.
Hon bara, ja, grymt, får man ta med sig katten.
Inga
katter, tyvärr.
Ja. Och så blev det faktiskt att vi planerade in det. Vi hittade en utbildning till henne. Hon läser till grafisk formgivare. Och så flyttade vi dit. Och det var det bästa jag gjort i hela mitt liv.
Wow. Och vad var en av de största insikterna som du fick ganska tidigt när du åkte till Kina?
Det var just den första lektionen vi hade om Basic Theory of Chinese Medicine, och det var om daoistisk filosofi, hur människorna i antiken, och då är det intressant för de refererar till en bok som heter Huang Di Nei Jing eller The Yellow Emperors in a Classic. Det är en dialog mellan en kung, en emperor, och hans physician Chibo, och de pratar om så relevanta saker så vem som helst som öppnar den boken idag kommer förstå. Men de refererade till deras antika människor, så ytterligare 2500 år längre bak, hur de levde i fullständig symbios med naturen, att de var i naturen och inte utanför naturen. Och det är det här som väckte mig. Hur är det möjligt att man kan leva ett liv fullständigt till freds utan psykologiska önskningar om att bli någonting, with no desire? Och egentligen all lidande kommer ju därifrån att man vill saker. Att man önskar att saker var annorlunda, att jag var annorlunda, att omständigheter var annorlunda. Men just med den typen av insikten kommer man också till en form av acceptans. Att när jag ser på en sak, och jag ser på en blomma och jag säger att den är fin eller är ful, då har det ingenting med blomman att göra, men det har med mig att göra. Det är mitt perspektiv. För att en dag är den fin, nästa dag har jag vaknat sent och ska till jobbet och så helt plötsligt är den ful. För att jag är i helt annat sinnesstillstånd. Så att tillåta externa saker vara exakt som de är, men även att tillåta dig själv och interna saker vara exakt som de är och inte försöka förändra, förbättra dig själv. Så det var en stor insikt.
Och vad var det för saker som, när du fick den här insikten, vad var det för saker som du kände så här, det här måste jag sluta med?
Det fanns inte att jag måste sluta med, det föll av sig själv. Det är som när man säger till någon, men Alexander, sluta eller släpp det. Det funkar aldrig. Men genom att insikten till allt jag inte är, att jag inte är min kropp, mina tankar, mina och så vidare, då kommer en form av psykologisk avslappning, och i den här avslappningen så faller saker och ting av. För det är inte ens mitt att hålla i. Det här önskan av att bli någonting, det jag håller i, det är inte ens min röst. Det här var min pappas, min mammas, samhällets röst. Och en övning faktiskt som jag bara spontant kom på mig själv som gjorde en stor skillnad, det var varje morgon så tittade jag mig själv i spegeln och så tittade jag mig själv och sa till mig själv, kolla på dig, du tror att du är så viktig, som om du kommer göra stora saker i det här livet som generationer framöver kommer komma ihåg dig. Och så skrattade jag till mig själv på ett tragikomiskt sätt. Och bara det lättade på trycket så otroligt, så ofantligt. Och det funkade för mig just då. För det är så här, vem tror jag är och vem tror jag kommer bli? Det är så här att jag sa till mig själv, bara chilla, bara vara, njut, ha kul. Och inte på genom anarki att bara ha kul, gå ut och sup sönder dig varje dag. Men bara vara, du vet, all good, du är okej, du är komplett.
Ta inte livet på för stort allvar. Alltså.
Exakt, det är så. Och med det sagt så är det inte anarki att, du vet, ja, men kör drifting med en Porsche runt i Stockholm. Men mer så här, kom vi gå en promenad runt Djurgården, du vet. Och du bara njuter av det här, de små detaljerna, du vet, stillheten och ro.
Jag förstår, man är i nuet istället för framtiden. Exakt. Och det är det som jag, som händer väldigt, väldigt ofta. Att hur mycket av dina tankar är i dåtid och framtid?
Ja, tankar kan endast existera i dåtid och framtid. De kan inte existera här och nu.
De kan inte det?
Nej. Du kommer alltid tänka om någonting relaterat till framtiden eller dåtiden. Och är det någonting nu så är det någonting som du kommer ihåg från dåtiden som du tar fram till här och nu.
Men hur är man mer i nuet då?
Jaget kan inte vara i nuet. Det är via insikten att jaget är en illusion, att det inte existerar. Du hamnar här och nu. För det är ditt naturliga säte i livet. Det medvetandet som ser och observerar allting kommer att gå. Tankar, minnen, önskningar om att saker och ting var på annorlunda sätt. Det psykologiska blivandet om att du ska bli någon i framtiden. Ifall du får den här chansen eller ifall du får den här promotion, löneförhöjningen och så vidare. Bara den insikten, du hamnar här och nu. Så att jag är här och nu är också paradoxalt, men vi använder de orden för att vi inte har ett annat ord för jag. Så det sker så. Livet är passivt, det är inte aktivt så som vi tror. Det är inget träd där utan som säger jag ska bli det största trädet. Screw you guys, jag ska bli störst. Jag ska bli det bästa, jag ska bli det starkaste. Du ser, det är ingen, på samma sätt, det är ingen valp som får frågan vad ska du bli när du blir stor? Freaking hund, vad kan jag bli? Vad kan jag bli när jag blir stor? eller oavsett vad det är.
Och egentligen är det samma sak för oss. Alltså vi blev en människa. Vad kan vi bli? Alltså visst.
Precis.
Det är vi själva som har konstruerat vad vi är. Och vad vi kan bli. Men jorden precis. Snurrar på.
Exakt. Och, så vi kan ta det evolutionsmässigt. Och så kan vi se att det tog 13,8 miljarder år att skapa dig, Alexandra. Hur kan inte du vara perfekt bortom perfektion? Eller ska vi ta det från religiösa sidan och säga Gud gjorde det i hans avbild? Och då säger okej, good job, men vänta, låt mig avsluta, låt mig göra finishen. Och du ser, naturen har löst alla gåtor. Vi har till och med två gener i alla våra celler som vi kallar för happiness genes. Jag tror de kallas för CD34 och CD någonting annat. De är bara där för att skapa den känslan av lycka. Och när forskare kom fram till det i USA så var det så här, första sidan på tidningarna så det lycka kommer inifrån. Och så hade vi i öst i Asien hade vi alla munkarna och de var så här, really? Är inte det vi har pratat om i tusentals år?
Fantastiskt. Fantastiskt. Ja.
Och det är just det här bara att vi tillåter. Så när vi kommer tillbaka till hälsa och det jag arbetar med just också, att skapa förutsättningar för att kroppen ska läka sig själv. Är jag i det psykologiska blivandet, är jag i kronisk stress, magen kommer inte fungera som den ska, hormonerna kommer inte vara i balans som de bör vara. immunsystemet, hjärt-kärlsystemet och så vidare. Det är därför jag säger till mina patienter, jag har aldrig botat någon, jag kan inte bota någon. Vi kan tillsammans skapa förutsättningar för att din kropp ska läka sig själv.
Och hur tänker du kring kost? Jag vet att du förespråkar antiinflammatorisk kost.
Antiinflammatoriskt, naturlig, enligt säsongerna, inga mänskliga påhitt. Riktig mat.
Exempel. Berätta lite grann.
Ser du någon, ifall du ser att någonting växer, jag äter det. Sprang det fram och tillbaka, jag äter det. Såklart närodlat, ekologiskt, ifall det finns möjlighet. Men det är bara inga konstigheter. Det finns ett överfokus på kost. Och man identifierar sig själv med vad man äter också. Jag är vegetarian, jag är pescetarian, jag är vegan, jag är paleo, jag är det ena det andra. Du begränsar dig själv. För jag gjorde så också en gång i tiden. Jag var strikt vegan i 7 år och min hälsa gick åt helt fel håll. Trots att jag har läst och jag kan varenda argument till varför man bör äta si eller så. Och min hälsa bara tog av det, bara zoom, ner i toaletten.
Varför gjorde du det?
Ja, det är för att jag inte levde min sanning. Jag kände inte efter vad jag började. Jag var för strikt. Det har aldrig funnits en grupp människor så här långt norrut som bara äter växter. Och de flesta studierna kring just vegankost kommer från Kalifornien och Florida där det är varmt hela året runt. Där får man väldigt mycket yang chi, alltså värme utifrån. Man behöver inte äta det i form av kalorier. Och det har inte bara att göra med antal kalorier, med energin i mat. Så animaliska produkter är väldigt rika på yang. Men också yin. Och då förespråkar jag väldigt mycket soppor och grytor. Just för att många har, genom den här kroniska stressen, de producerar inte magsyra som de ska, så vi behöver bryta ner maten utanför magen innan vi äter. Och nu är det inte så att jag är emot någon form av diet. Vissa som kommer till mig säger att du bör äta bara växter. Men det är de som har för mycket yang, för mycket hetta. Och det, den klassiska personen är den här byggarbetaren som svettas mitt i vintern och du vet, lite överviktig och måste sova med fönstret öppet och kroniskt förstoppad. De måste äta bara växter, bara kallt, så de kyler ner sig själva. Och den tunna flickan som har utebliven menstruation för att hon äter bara isbergssallad och fryser året runt och börjar få sköldkörtelproblematik, de bör äta lite animaliska produkter.
Mm. Ja. Intressant.
Så det är verkligen skräddarsytt för varje person.
Ja, men det har varit superintressant att prata med dig.
Alexander, tack så mycket för ditt förtroende och för din tid.
Mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Jag har den här plattformen Dr. Diamantis på Instagram, där jag försöker ge ut så mycket gratis råd som helst för att folk ska ta sin hälsa i sina egna händer. Det finns en podd med Dr. Diamantis och sen min hemsida där man kan komma i kontakt med mig.
Jag lägger in länkar till allt det här i poddbeskrivningen också. Men det har varit helt magiskt att ha dig med. Du skulle kunna få avsluta med ett typ av mantra eller någonting som du lever efter eller någonting som man kan ta med sig.
Tack.
Hörde du?
Jag hörde. Jag sa tack.
Du sa tack. Wow. Spännande.
Bara tack.
Spännande.
Gör det inte mer komplicerat. Vakna upp. Lägg handen på hjärtat. Tack. Du har mat framför dig. Tack. Du träffar din käraste. Tack. Du ser ditt barn kommer och ska krama dig. Tack. Tack.
Tack så mycket, Dr. Diamantis.
Tack själv, Alexander. Fram Gangs Body with Alexander Prelleros.